Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
Idag ska vi snacka krig du.
Ja.
Jag har här i studion ställt fram massa olika krigsböcker. Bara för att vi ska få rätt krigiska feeling. Ja, precis. Jag vet inte om det hjälper.
Så att våra medvetande ska militariseras.
Ja, precis. Det var det jag tänkte. Ja. Vi har såklart som alla andra läst Göran Greiders text i DN, var det va? Alltså, såklart var det. Och det har ju varit mycket reaktioner och kritik och mycket snack. Mm. Jag vet inte om du kan sammanfatta själva konflikten snabbt. Jag
menar, konflikten? Så att, ja. Hörde vi kan ju börja från början då.
Mm.
Det börjar ju med att han... att det var nästan, var det en vecka sedan eller en och en halv vecka sedan det här i på Folk och Försvar, det är ju någon slags möte de har då, politiker etc. Och försvaret.
Det är och där kungen. Han står och bara, fan ska vi köpa kanoner eller?
Ja,
vi ska köpa.
Ja jag vet inte riktigt vad.
Det är nog mycket gör. Business, tror du inte det?
Ja, det kan det vara näringslivet.
Krigsmässa.
Så, va? Ja, så står statsministern. Vad han nu heter.
Mm.
Och Musts vd eller chef står de och tjötar och dricker kaffe vid hotellbarn.
En jävla bomber. Jävla bomber, vet du.
Jag kan tänka mig att det... jag kan tänka mig att det är mycket hallabaloo där på Folk och Försvar. I Sälen är det.
Det sägs att det är det bästa konferensknullstället i Sverige under hela året.
Nej, jag kan tänka mig att
det kanske är det.
Ja, det kanske är det. Hur som helst, de hade ju... Mikael Bydén är ju ÖB då överbefälhavare. Så han sa ju att vi måste förstöra oss, eller vi måste förbereda oss för att det kan bli krig i Sverige. Det kan bli krig i Sverige. Och på något sätt så så blir folk överraskade och väldigt väldigt förvånade över att de talar sånt klarspråk eller att man är så vad ska man säga, direkt. Sedan hoppar ju även den här ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bolin upp på scenen och menade ja, nej, men vi är för dåligt förberedda, eller det kan bli krig, även han sa vi kan verkligen bli krig, vi är för dåligt förberedda i Sverige. Och det här är ju, vi har ju talat om det här 1000 gånger, civila försvaret och även egentligen försvaret, det har ju, monterades ju ner för några decennier sedan. Totalförsvaret monterades ju ner. Så det finns ju, de har ju rätt i det att det finns ju ingenting.
Men när vi har talat om det här tidigare så har vi också, eller så åtminstone jag argumenterat för att det är precis sånt här man inte ska hålla på med. Man ska inte prata, man ska göra riktiga saker.
Ja, precis.
Man ska liksom hålla käften och rusta upp 4000 skyddsrum.
Ja.
Så det är också det.
Ja.
Att det här handlar om... För att bara för de här tomtenissarna står och säger detta så innebär ju inte det någonting.
Nej, det blir ju inte bättre.
Nej.
Men det är också... det finns ju flera olika saker av det här, va?
Men vi börjar med Greider.
Ja, vi börjar med Greider. Så, ja, han gick ju då och blev sur på det här. Så han skrev ju att i sin artikel jag tror att... militärer, många utbildade militärer faktiskt hyser en hemlig längtan efter krig. Lite som om att de boxare som aldrig får gå några matcher eller någonting. Att de liksom, ja, vi har ju tränat i hela vårt liv för det här och så blir det aldrig krig. Eller aldrig, ungefär som han matadoren som aldrig får hålla på med den här tjuren Ferdinand där.
Ja just det, för han är snäll.
Kom igen då, stånga mig då ditt... svin. Och så säger vi måste mentalt förbereda oss krig, säger Mikael Bydén, ungefär ge oss mer pengar menar han på då Greider. Och så är väl han menar att det här yttrandet, ÖBs yttrande, bidrar till militariseringen av våra medvetanden.
Utan att förklara vad han menar.
Ja, precis. Och så 2020 fick försvaret 60 miljarder i statsbudgeten. Men han fick ju väldigt mycket, så han var ju... Han var ju nästan lite raljant här då, grej då. Han fick ju omedelbart ganska många, många personer skrev ju att men det är ju lite, det är lite felaktigt. Och ja, att han slog...
Våran gemensamma vän som brukar vara bra mycket snällare än vad jag är med såna här grejer. Som tror på, genuint kanske tror på en idé om fred och sånt, våran vän. Han sa ju, han spydde ju galla över grejer. För våran vän har ju själv varit,
just det, han har ju
i FN-styrkor.
Ja, just det, just det.
Och han tyckte ju det här var, om jag förstod det rätt, så tyckte jag att han att det här var liksom en helt efterblivet att skriva så här om svenska militärer. Liksom. Han tog åt sig person, det var en personlig diss. Bara, vad fan snackar de, Göran? Ja, liksom.
Ja.
Och då sa han att efter Göran Greider skrev det här så har han liksom tappat precis allt förtroende för Greider som intellektuell person. Ja. Liksom. Han har ingenting kvar efter detta.
Åh, fan. Ja, men...
Det var det han sa. Ja. Och han har varit militär.
Ja.
Så jag säger att många reagerar väldigt kraftigt.
Ja, precis. Och Mikael Torving, komikern,
ja.
Han var ju med mycket i parlamentet och sådär. Han kanske är det fortfarande, jag kommer inte ihåg. Men han blev ju också ganska irriterad på det här liksom. Ungefär, så det är ungefär så du tror att vi tycker om, vill se våra vänner kanske dö eller våra kamrater liksom. Ska vi sitta i kölden och du kan ju ta fram den på artikeln på, för det var ju ganska bra.
Jag tycker att han gjorde några formuleringar där som till skillnad från Greider, jag tyckte att han nådde någonting. Jag ska bara öppna den artikeln här på Paderino. Men då skriver Mikael Torving. Eller så någonstans.
Torving.
Ja, här stod det i bildtexten. De har ingen korrektur längre.
Nej, precis.
Jo, men då skrev han liksom att vi drömmer inte om att frysa i en blöt grop, se våra kamrater dö och lemlästas, eller om att uträtta våra behov i en påse i snön. Vi njuter inte av sömnbrist, inducerad huvudvärk och illamående, eller att som chefer oroas över att vi har missat något i planeringen som kan kosta våra soldater livet. Vi längtar inte heller efter att skriva brev med dödsbesked till deras familjer, att se Nationalmuseum eller Skansen brinna och människor huka i utkylda ruiner i Örebro och Falun. Bla bla bla. Alltså, och det här, och så säger han också, jag har aldrig hört någon militär ha såna här fantasier.
Mm.
Och jag tyckte bara det var jag tyckte det var bra formulerat.
Jag tycker liksom, det är bra förlåt. Nej, men i en viss bemärkelse så tycker jag, kan jag tänka mig att nu tror jag inte att militärer, men vad grejer det gör, det är att han lite han antyder ju på sätt och vis att någon sitter och ronkar och fantiserar om det här, va?
Precis, ja.
Så det är ju liksom, det var det jag skrattade till när jag funderade på det, liksom, att det är liksom, han gick dit ungefär. Han gör inte riktigt, men han, nästan så är det ju det han menar, att folk har fantasier och infantila fantasier på något sätt. Och det är liksom, om man ska vara ärlig så tror jag att sådana fantasier egentligen kan finnas också.
Ja, absolut.
Men det är ju liksom... Det är jävligt, jävligt fel och... det är vulgärt att skriva som Greider gör.
För jag ska,
det,
liksom, det, jag ska det försöka, det handlar om jag ska försöka försvara Greider lite bara för att... Jag tror att Greiders magkänsla kan vara riktig.
Mm.
Jag tror att han har haft en magkänsla, bara fan, du vet, nu går de igång på det här krigssnacket, de här gubbarna liksom.
Och
jag
tror att, är sant.
Ja, jag tror att hans magkänsla är rätt, men när han ska göra den vidare analysen och skriva detta, då är ju han liksom, han är ju lite av en vänstervriden tok som har idéer om världen och samhället och människan som inte alla andra har.
Nej,
han tror ju på den noble vilden.
Ja.
Han tror ju på Rousseau. Liksom.
Ja. Ja.
Han tror genuint att om vi har ett medvetande, om alla har den här känslan i kroppen om fred, då är det fred. Han tror på detta. Och det får man ju ändå ge Greider då utifrån det, att om han tror på det så är det här en slutsats som man hamnar i. Även fast jag tycker att han har fel så kan jag ändå förstå det.
Ja, jag kan förstå honom också, känner jag.
Ja, för att jag menar, det är klart som fan om man... inte får vara sån, men du vet, om du står med massa kanoner och stridsvagnar och skit och bussar och grejer. Det är ju klart att massa karar går igång på det.
Självklart, för det är ju thrilling.
Ja.
Det är ju thrilling, och det tycker jag, det behöver man ju inte sätta en pervers etikett på.
Nej.
Utan man behöver inte stämpla det som, utan det är ju som mannen då oftast är. Mm. Liksom, jag fascineras ju av att se videos på hur en Kalashnikov fungerar. Alltså, liksom, ser jag det. Och så är den i genomsnitt och man ser liksom exakt hur den fungerar. Eller hur stridsvagnar är. Och liksom. Det är ju liksom, det är spännande och intressant. Och även fantasier om kris och sådär. Det är ju spännande. Liksom.
Ja, men det är till och med så att det finns en sån lust och ett sånt driv i speciellt pojkar och män som är, vi är fullständigt fascinerade av att beväpna oss.
Mm.
Alltså, och vi är byggda sådana. När vi håller i en pinne så är det vissa som anser att den här pinnen eller påken eller spjutet är rent kognitivt en förlängning av våran egen arm.
Ja, just det.
Så hjärnan anpassar sig till spjutet i handen. Mm. Och nu är det den som bestämmer hur jag kan röra mig i ett rum. Liksom.
Ja, just det.
Det här är ju, vi är ju också ett krigsdjur.
Mm.
Och det är då bara för att förtydliga att detta är skillnaden mot Greiders människosyn och en mer vetenskaplig människosyn kanske.
Mm.
Att jag har tagit fram Thomas Hobbes här också, Leviathan. Och anledningen till det är att Hobbes kom ju liksom med egentligen en mer också kristen människosyn. Mm. Att liksom alla är dåliga, vilda syndare i grund och botten.
Mm.
Alla är potentiella mördare och krigare.
Mm.
Alla. Men det är civilisationen, det är samhället, det är lag och ordning. Och det är hierarkierna och i slutändan Leviatan då,
som är
kungen, staten och kyrkan som kan slå till med en järnnäve om så krävs.
Ja, just det.
Det är den som får oss att inte vara vildar.
Mm.
Och det här, det är två väldigt olika perspektiv på vad en människa är.
Mm.
Och det är det jag tror att det här egentligen handlar om vi skrapar lite på ytan.
Att det är lite en kollision mellan, eller friktion mellan, liksom...
Det är en
friktion... Greiders världsbild och den mer militärernas världsbild eller realitetsprincip eller vad man nu ska säga.
Ja, och jag tror att det blir snabbt väldigt fluffigt när man börjar ha alltså det är fint att gå runt och tänka att alla människor är goda på något sätt.
Mm.
Det är jättefint.
Mm.
Kul, men det är inte så det funkar liksom.
Nej.
Och det var det jag tror Hobbes var kanske då först med. Får jag läsa lite ur Hobbes? Det är spännande för det passar. Jag tycker jag kände lite så här bara, det här är väldigt Leviatan. Nu får jag äntligen användning för Leviatan.
Mm.
Kanske någon tror att jag är skitsmart. Det är jag tror. Naturen har skapat människorna så lika med avseende på de kroppsliga och själsliga förmögenheterna att trots att man ibland kan finna att den ena är uppenbart fysiskt starkare och mer snabbtänkt än den andra, så är när allt kommer omkring skillnaden mellan en människa och en annan inte så betydande att någon på den grunden kan kräva en fördel som inte någon annan lika väl kan göra anspråk på. Ty vad gäller kroppsstyrkan har den svagaste styrka nog att döda den starkaste, antingen genom hemliga ränker eller genom att slå sig samman med andra som befinner sig i samma fara som han själv. Här börjar, det är så här han börjar prata om det här.
Mm.
Att människan är en vek och dum och elak person.
Mm.
Kan också bara ta en kniv och sticka en stark och smart och fin person.
Mm.
För att människan är på grund av att vi använder redskap så liksom kan vem som helst ge sig på vem som helst. Och det här är då, det här Hobbes börjar bara, här är grunden till problemet. Och det är det här som är, gör att vi krigar liksom. Ja, jag bara tycker det är spännande idéer.
Ja, verkligen. Men vad att det kan bli krig i Sverige är ju, jag kommer att tänka, det har ju mött lite olika reaktioner och så här. Vissa har ju uppenbarligen blivit lite rädda. Och så kommer det fram lite olika vad ska man säga, argument, eller jag tycker det är nästan icke-argument. Ett argument är att ja, nu som av någon anledning många kvinnor, eller några kvinnor i alla fall som jag läst i tidningarna, lagt fram att ja, men det här är dumt, det är dåligt att de säger så här. Det är dåligt att Carl-Oskar Bohlin och Mikael Bydén säger så här, att det kan bli krig, att vi måste förbereda oss för krig mentalt, etc. För det är att de ropar vargen kommer. Och det förstår inte jag riktigt.
Nej, men jag skulle tolka det som, för jag är själv av den åsikten att jag kan inte hitta något stöd överhuvudtaget för att Ryssland till exempel skulle ge sig på Sverige.
Invadera Sverige.
Nej, jag kan inte hitta någonting som tyder på det. Nej. Men det finns även i det här samtalet. Och det har även varit att folk pratar om att vi måste skydda Gotland mer om Ryssland vill hävda territorier över sina pipelines och bla 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 bla. Men när det väl kommer till kritan så är det ju ingen som kan visa för mig bara, titta här vad Putin sa. Titta här vad politikerna i Duman pratar om. De har tänkt så här, det finns ingenting.
De är helt fixerade av Sverige.
Nej,
de inte.
Och den enda som jag tycker har uttalat sig vettigt om det här, det var faktiskt Rysslands ambassadör i Sverige. Han bara, jag har fattat vad ni pratar om. Vi önskar Sverige fred och hoppas allting går bra, men liksom i princip så här, det här är lite hysteriskt liksom. Ja. Och även någon finsk journalist som de citerade i en av de här artiklarna hade ju sagt bara, ja men om någon hade sagt det här i Finland så hade ju folk tyckt att det var hysteriskt.
Ja.
Så det ligger väl någonting i det då kanske. Är det inte lite ropa varg då?
Ja, det kanske, ja. Nej, men en invasion av Sverige känns ju väl från Rysslands sida, känns ju väldigt långt borta.
Men jag säger bara, däremot, det finns inget stöd för
nej,
den idén.
Nej, det finns kanske inte det. Samtidigt så tänker jag de som håller på med underrättelseverksamhet och must och militära, de ser ju naturligtvis att aggressioner från Ryssland ökar. De försökte störa ut GPS-systemet så att flygplan och så inte kan använda GPS då i svenska flygplan eller nordiska och sådär, va?
Men man pockar ju, alltså länder har ju alltid
pockat
gränser.
Ja, och så kommer de med sina jävla ubåtar och åker runt naturligtvis, och så åker de lite för nära svensk luftrum. Någon jävla båt som åker in för nära eller vad det nu kan vara. Så det är ju sådana saker. Och däremot, men jag kan ju inte mycket om krig och vilka termer man ska använda, men den här rent konventionell krigföring, invasion, att de landstiger med trupper och sådär, de har väl bombat Stockholm någon gång under första eller andra världskriget eller något, va? De har försökt skicka...
Man pangar lite rutor i Stockholm för att inte svenskarna skulle vara för sturska.
Ja.
Och så sa man att det var fel navigering.
Ja. Men det är ju kriminella element i Sverige, spränger ju fler bomber här i Sverige än vad ryssarna någonsin har gjort. Nu smällde det bara häromdagen i Majorna. Jag satt och skrev, så jag hörde ju där.
Så blev det ett hopp i en bokstav. Så.
Ja,
jättelångt sträck på slutet av ärret.
Ja, vad var det? Men någon form av... det är klart det kan hända saker.
Men
borde man vara förberedd på. Det är
men
klart vi ska ha ett totalförsvar.
Ja, men låt mig försöka bena ur det här, vad det är vi pratar om lite.
Ja.
Jag ska vara så pedagogisk jag bara kan. En fråga är ju om man ska vara väl förberedd. Och där tror jag de flesta är överens att det är bra att vara väl förberedd.
Ja.
En annan fråga är hur man talar om de här sakerna.
Mm.
Och där kanske det här ropa vargen-grejen handlar mer om hur man talar om det.
Ja.
Det kanske inte handlar om att just vara förberedd.
Mm.
Så det är lite olika, det är hela tiden där, vad är det faktiskt man gör? Ja. Alltså Mersheimer till exempel, som jag vet du har lyssnat till också. Nu är inte jag proffs på det, men det teoretiska verket eller det han skrev om som han blev känd för på vad det är 80-talet eller tidigt 90 eller någonting sånt.
Mm.
Det är ju just såna här principer att liksom om du har en stor påk så minskar risken för konflikt.
Mm.
Så att om du är välrustad och har en förjävlig jobbig militär, då ökar chansen att du förlänger freden för ditt land.
Mm.
Och det är liksom det är det som kallas för politisk realism då.
Mm.
Liksom.
Mm.
Och det är det som, nu vet jag inte att alla är stormförtjusta i honom, men Trump till exempel är ju en realist.
Mm.
Han, den synen har han på världen. Mm. Liksom. Och han är ju inte lika vettig som Mersheimer. Mersheimer är ju ganska vettig, han är på University of Chicago.
Han är väldigt vettig, han är statsvetare då. Och,
ja. Och gammal militär.
Gammal, just att ha militär bakgrund.
Dessutom.
Ja. Men lite det här, att ha en stor påk. Finland är ju ett ganska bra exempel. För de har en stor påk. Och då är det liksom, då är det inte så att man omöjliggör för Ryssland att faktiskt kanske ockupera Finland. Nej. Men priset blir så jävla högt. För då räknar man ju kanske då med hundratusentals döda ryssar. Eller att då kostar det jävligt mycket för Ryssland. Nej. Att inta Finland.
Precis.
Och den här stora påken då är ju avskräckande då.
Ja, men den andra världssynen som inte är den politiska realismen, som är den liberala världssynen, som är den rådande kan man säga. I den världssynen så säger man ju nej, det har inte med det här att göra. Det har med idéer och ideologier. Om det är tillräckligt mycket kommunisthat i Finland, då växer konflikten där mellan gränsen.
Mm.
Eller om vi ska göra en demokrati av Irak, för när de har de här friheterna och kan rusta, då är det fred i Mellanöstern. Är du med?
Ja.
Så det är de två olika världssynerna här. Liksom.
Mm.
Om man ska koppla det till Greider då till exempel, så tror jag att han har den här mer liberala, progressiva synen på världen och konflikt och så vidare. Han kanske tillhör dem.
Det blir lite krig om vi inte tänker på krig, om inte våra medvetna.
Nej, men våldsspiralen, det är ett liberalt tankesätt.
Mm.
För då är det så här, om vi har mer militarisering och mer vapen i Sverige, då ökar risken, för då sker det också en militarisering av mentaliteten, och då är du med?
Ja, så att, upprustningen ja, så i då, sig skulle kunna precis. Leda till krig. Att om Saab tillverkar fler bomber, fler granater, så ökar krigsrisken då. För att folk vill
sälja mer bomber.
Ja, för till slut vill man ju använda den här granaten.
Den som ligger bakom allt i slutändan är monopolgubben. Är det,
ja,
som
precis.
Har,
det är hans
Greider sitter hemma och hutter mot monopolgubben.
Ja.
Som den stora leder liksom.
Ja.
Men här har du då två olika syner på hur världen fungerar. Som får rakt motsatt analys av exakt samma sak.
Mm.
Alltså den stora påken ökar risken för krig i det liberala.
Mm.
Och den stora påken minskar risken för krig i den realistiska
olika
synen.
Olika perspektiv.
Ja, där det är lite problematiskt kan man säga.
Ja.
Jag tror att många militärer och många som arbetar med sånt här är nog mer realister.
Mm.
Skulle jag gissa på. Det vet jag inte, men det skulle jag gissa på. Och så är man nog mer så här, har idéer om ideologier och den typen av tankesätt kanske mer politiker och så kan ha då.
Mm.
Men jag kan tänka mig att många militärer... Min typ bästa barndomskompis, vi har känt varandra sedan vi var liksom gick i ettan.
Mm.
6-7 år gamla. Och han är ju... Det är ju bara en praktisk person.
Mm.
Det är min slutsats av vad en militär är. Ja, det är en praktisk person.
Mm.
Liksom. De här... Många av dem som verkligen var lite förkåta på vapen och peppra och sånt där, de får inte lov att bli militärer.
Nej,
de bjuds ju inte in efter värnplikten igen.
Nej, just det. De våldsfixerade. De riktigt våldsfixerade.
Ja, de kallas för MÖP, tror jag.
Jaså,
MÖPar.
Ja.
Men de är inte... Nej, det är inte den stilen som gäller. Liksom. Nej,
det är som en förvågalsiga krigspiloter, du vet. De vill man ju inte heller ha. Nej. Man vill inte att någon ska störta plan hela tiden.
Nej, så var det ju under kalla kriget i Sverige.
Ja, precis.
Då hade vi ju våghalsiga stridspiloter. Ja.
Men så började man ju med psykologiska tester av de här, så man fick bort dem. Det var ju så det gick till. Det
dog ju ett par hundra stridspiloter i Sverige under den.
Men det var väl USA som kom på det där med att man gör psykologiska tester på dem. Eller om det var en svensk innovation.
Men jag tänkte på en annan grej här. Och det är också att om man... ser historiskt då. Här har jag en bra grej.
Mm.
Göran Greider är ju poet.
Ja, just det.
Och det finns ju andra poeter som Sofokles.
Ja, just det.
Och vad hade han för bakgrund?
Militär.
Exakt.
Ja.
Eller Sokrates.
Mm.
Också militär.
Ja.
Har varit med i flera blodiga slag och bevisat sig själv på slagfältet. Och efter det börjar då skriva Antigone och...
Ja.
Medea och Oedipus Rex. Och
ja, just det. Vet faktiskt vad krig är.
Ja, precis.
Och det är därför de här verken är så lysande och odödliga.
Om man nu gillar Antigone. Ja. Kanske man inte tycker det är så roligt. Men i alla fall, och då, där har du ändå. Då har du Sofokles.
Mm.
Den militära ledaren som börjar skriva.
Mm.
Och så har man Göran Greider.
Mm.
Som möjligtvis har varit i batalj med typ en... ostsmörgås.
Ja. En rad ostsmörgås.
En för tjock macka.
Ja, just det.
Med för mycket pålägg på.
Ja.
Hur ska jag göra med den här?
Hur ska jag angripa den här?
Ja. Och det är ju lite det är lite skillnad här.
Det är hans erfarenhet av strategi och taktik.
Ja.
Hur ska jag... Ska jag fri med den det här är ju taskigt. Men, nej, men precis. Men det känner man också... Det var ovanligt ovast av Greider ändå att skriva det här. Och sedan hans svar till Mikael Torving tyckte jag också var liksom... Där tänkte jag, men har han fullständigt ramlat av stolen här?
Ja, jag ska ta fram den.
Ja, ta fram hans svar.
Jag
tar lite vatten bara så länge. Så.
Jajamensan, då tar jag fram den här.
Jep.
Göran Greider svarar Torvings kritik. Det militära etablissemanget är inte vant vid någon form av kritik. Inledningen på min text i DN var avsedd som ett slags Erdogan-docka. Jag ville skända flaggan i Carl Johan de Geers anda. Att inte ens en bra komiker kan inse det. Det är komiskt. och så fortsätter han då liksom, och så hintar han om svenska freds och så vidare. Nej, men det är sopigt för att han svarar, och det är jävligt irriterande, men och jag ska inte hänga ut en speciell grupp, men det är en speciell grupp jag tänker på, och de vägrar att hålla på med riktig argumentation. De vägrar.
Mm.
Det är liksom omöjligt att få dem att göra det.
Ja.
Så, för då kunde ju Göran så här bara, han säger att jag har sagt att alla militärer är likadana, att jag antyder det. Ja, men då får jag ju svara på det. Alltså, det liksom, men det gör han inte. Då säger han istället att det var menat som ett skämt lite.
Mm.
Men du fattar inte det, även fast du är komiker.
Mm.
Det är bara ett personangrepp liksom.
Ja, visst.
men han är... jag ska vara snäll nu, men det kan ju vara så att han börjar bli lite till åren.
Ja.
Och att han har varit med i ganska tuff behandling.
Ja.
Och varit sjuk.
Ja.
Och visst. Att det inte... Det har tappat lite skärpa.
Alla
men jag vet inte vad jag ska säga, för det är vissa meningar inte bra gjorda heller.
Nej, jag misstänker att han är inte vass här helt enkelt. Nej. Så det är liksom, det blir ju att han kanske är själv förvånad över hur mycket motstånd han har fått faktiskt ganska, för jag tror ändå det är övervägande kritik är ju kritik av hans text. Jag kommer också att tänka på en annan sak som har dykt upp i reaktionen då på de här Mikael Bydén och Carl Oskar Bolin, deras uttalande. Det är ju att det här barnen blir rädda och skrämda.
Ja, det också var en
väldigt,
det
också en väldigt övervägande del.
BRIS sa att det var extra många barn som hade ringt till BRIS efter det här. Mm. Då jag typ trott på det. Jag tror att BRIS använder sådana här situationer för att marknadsföra sig själva. Mm. För man går igenom det, då sitter något barn och så här bara, oj, ska vi förbereda oss för krig? Jag blir väldigt orolig nu. Jag tar och ringer BRIS. Är det trovärdigt? Händer detta? Nej. Har du ringt BRIS någon gång?
Nej, jag har aldrig ringt BRIS. Nej,
jag brukar ringa ibland och låtsas vara ett barn. Nej, det gör
jag. Nej, men jag kan tänka mig att det är ju några som har skrivit det. Att, ja, men nu får jag förklara för min dotter här eller min 14-åriga son. För de kommer och pappa kan det bli krig. Jag har sett det på TikTok. Och sådär och liksom. Så det, jag, visst, det kanske är en ökning av oron hos barnen har säkert skett. Men jag menar, det är ju fortfarande inget argument för att inte säga till svenska befolkningen att ni får eventuellt vara förberedda där hemma ifall det kommer en krissituation eller krigssituation, lite. Så att ni har den här vevradion.
Ja, men jag ser inte... Nej, men jag vill trycka på detta igen. Mm. Att vill vi få krigsförberedda barn så får de vara delaktiga i scouterna.
Mm.
När jag var liten så gick jag i scouterna, Röda Korsets ungdomsförbund. Och så gick jag på FBU som var de militära ungdomslägrarna.
Ja, just det. Det har du berättat.
Och det är klart att den typen av saker, så här, jag har varit med och satt upp ett sånt där jävla tält och bara, man blir lite, kanske lite praktisk.
Ja,
och
lite så, händer. Man ja, lär sig fattar,
och jag kan nog fortfarande göra ett förband och så. Ja, och lite, ja. Alltså, den här typen av saker är förberedande.
Mm.
Att prata om det är inte förberedande.
Nej.
Det är noll förberedande. Det är idiotiskt. Det är liksom en... det är inte på riktigt. Så här, ungarna får vara i... Ungarna måste vara i lägerrörelser.
Mm.
Och sen efter det så måste många göra värnplikten. Och den ska ju givetvis inte vara frivillig. Mm. Det är ju det dummaste som finns. Det började de ju med när jag växte upp. Liksom. Mm. Mm. Det är klart att inte det ska vara frivilligt.
Mm.
det är liksom... Och den här typen av saker är på riktigt.
Men nu är den inte frivillig längre, va?
Jo, jag tror den fortfarande är det till stor del. Ja.
Okay, okay.
Ja. Men däremot är mönstringen inte frivillig.
Nej, den är
du
inte
måste frivillig. Gå och mönstra.
Ja.
Men och allting annat är liksom bara snickesnack.
Mm.
Man krigsförbereder ju en nation genom att man gör riktiga saker.
Nej.
Såklart.
Ja.
Men det tror jag är också en sån sak som kanske sitter lite för långt inne hos folk. Att man om någon politiker säger bara, ja, men vi får ju satsa på scoutrörelsen. Då kommer någon bara... jag tänker på Hitlerjugend. Är du med?
Ja, då är
det är en massa också, skit. Ja. Liksom.
Ja.
Men det är som det är. Vill du höra vad Hobbes skriver vad krig är för någonting?
Ja.
Det kan vara lite svårt att hänga med. För det här är på engelska, det är från en annan bok. Men det är också från Leviathan. Men jag hittade inte den, min svenska. Men då säger han att war consisteth not in battle only or the act of fighting but in a tract of time wherein the will to contend by battle is sufficiently known. And therefore the notion of time is to be considered in the nature of war, as it is in the nature of weather. For as the nature of foul weather lieth not in a shower or two of rain, but in an inclination thereto of many days together. So the nature of war consisteth not in actual fighting, but in the known disposition thereto, during all the time there is no assurance to the contrary. All other time is peace.
Mm.
Det är lite klurigt, men jag kan... det är lite svårt att hänga med. Men då menar han liksom att krigsperioden, det är när tillräckligt många har någon slags vilja till krig.
Mm.
Och då kan det vara liksom ett slag där och så vidare. Alltså, krig är som om det är dåligt väder, foul weather.
Mm.
Att det behöver inte bara vara en regnskur. Det kan ju vara en period liksom.
Mm. Mm.
Men när inte den här inklinationen till strid finns,
mm.
då är det fredstid.
Mm.
Mm. Och poängen med detta är lite också att han vänder på begreppen här, va? Han gör det i andra texter också, att det är fredstiden som är den det är fredstiden som
det är onaturliga.
Precis,
ja,
antebellum tror jag han kallar det, va? Ja. Eller någonting sånt.
Icke-krig.
Ja, precis. Det är det som är det märkliga, liksom. Mm. Att det naturliga tillståndet är det fullkomliga kriget då. När män lever short, brutish and nasty lives eller något sånt där man skriver. Och det tål ju också att tänkas på då, vad menar man utifrån Hobbes perspektiv om man till exempel vad var det han sa, Greider? En mentalisering, en krigs...
En militarisering av medvetande.
Ja, precis. Det, ur Hobbes perspektiv så makes no sense. För att då hade man sagt en annan sak, att det är viktigt istället att liksom ha det vanliga är alla går runt och är potentiella krigare. Och då får man liksom lugna ner det och försöka ha fred. Jag vet inte om det är så intressant, men det här är tankarna.
Men vad tror du, vilket krig är det de här politikerna som står där? Är det någonting som de säger som vi inte vet, så kan det ju vara. Men det kriget de egentligen syftar på är väl att ryssar skulle börja störa ut elnät och mobil...
Eller, stora krig kommer ju vara ett drönarkrig och ett robotkrig.
Ja, det är det jag tänker.
Och då är det ju frågan, liksom, då behöver ju bara några nördar vara krigsförberedda. Mm. Så jag vet inte riktigt vad det är de pratar om.
Mm.
Liksom, alltså, redan nu ser man ju att det är drönare och drönare och drönare hela tiden, både i Ukraina och så. Jag vet inte riktigt vad man har för... Det är väl det som är skillnaden.
Skyddsrum, ska vi behöva ta oss till skyddsrum? Sådär? Det är en ganska obehaglig tanke.
Ja.
Sitta där och...
Kan vara mysigt sitta där.
Ja, kanske.
Sitta och uggla.
Med en massa främlingar.
Ja, kan man lära känna någon där.
Ja, spela kort. Man får med sig en kortlek.
Ja, finns i sjön.
Uno.
nej, men jag tänker att den goda generalen, jag har ju läst, jag inser det när jag plockar det här, jag har ändå läst mycket litteratur, eller jag har ändå läst en del om krig.
Mm.
Jag har tänkt en del på det. Jag försökte läsa Clausewitz, jag tyckte det var för tråkigt. Och jag
fattade det är för omfattande värdet.
Ja, men det är för gammalt också, så det är sådana här fältslag och jag liksom fattar inte. Men han, Clausewitz inspirerade ju jävligt många, och sen så någon som inspirerade jävligt många också, hur krig eller hur stridsföring går till. Du kanske har hört talas om Infanteri Grif An.
Nej.
Det är Rommels bok.
Aha,
det är därför han står och skriker i filmen. I read your book! Patton skriker ju. I read your book! Stannar och skriker. Han syftar på den då. Liksom. Okay. Och den spreds ju också mycket. För det var ju så här, okej, men hur... Du vet den här idén om blitzkrig i princip då. Liksom att bara... långt framskjutna linjer och bara chocka fienden.
Och specifikt med stridsvagnar också då?
Ja, eller? Den handlar ju om infanteri.
Ja,
men principerna i den blev liksom modern krigsföring. Så jag, med det sagt, jag har läst en del. Men det som vi skulle behöva i Sverige, det är ju generalen. Den traditionella generalen.
Mm.
Generalerna som stred på slätterna utanför Troja.
Mm.
För de personerna förbereder ju sig för nästa slag. Och då är det så här bara, okej, men hur ligger vi till när det kommer till att utveckla små drönare som kan, eller liksom alla, det här som händer nu, vad gör vi där?
Mm.
För jag fattar det gamla liksom. Mm. Alltså då är det ju bara att ha mer värnplikt och så mer soldater. Men
kanske liksom, inte det handlar om längre.
Nej, precis. Mm. Och då behövs ju den här riktiga generalen som liksom bara, okej, men nästa slag kommer vara det här. Och så får man gambla.
Mm.
Bara, jag tror det kommer vara det här. Mm. Och det är det här vi ska satsa på. Och så då liksom...
Det här är information som du tänker att det vore bra om medborgaren fick då på något sätt?
Eller? Det skiter jag fullständigt vad medborgaren har för idéer om detta. Men däremot så skulle man behöva den typen av person. Kanske som ÖB.
Ja.
som driv, en visionär som är okej, okay, för det här kommer vara grejen. Men det som vi håller på med nu som oroar mig lite, jag är ju inte sådär stormförtjust i NATO-samarbetet, kan jag ju avslöja. Men då är det som jag ser som nästa potentiella konflikt, det är att vi samarbetar då med de här, och så plötsligt så har vi en jävla massa trupp i typ Lettland. Och då typ känner ryssarna bara, men herregud, ni kan ju inte ha, ni kan ju inte typ börja mobilisera vid våran gräns liksom.
Mm.
Och där kan det bli konflikt av den anledningen.
Mm.
Och då plötsligt får vi skicka massa av våra pojkar och flickor dit. Ja, det, man har satt igång det här själva.
Ja, liksom. Så ska svenska soldater dö i en massa proxykrig.
Ja, just det. Ja. I Sudan Freedom. Där blir bra. Och så säger amerikanerna, så säger de, men man behöver inte vara med, man behöver inte vara med och kriga med amerikanerna. Så då pratar Ulf då med Biden och bara, nej, men vi tänkte den här grejen flyger inte liksom.
Mm.
Han bara, nej, inga problem alls, bara vi river alla kontrakt med Bofors BAE Systems, alla försvarskontrakt, alla grejer. Ni kommer ha 50 000 arbetslösa inom ett kvartal.
Mm.
Okej, okay, ja, vi är med då.
Ja, precis.
Det här är realiteten liksom. Ja. Det är det som är grejen. Och då börjar man skicka, precis som danskarna gjorde.
Ja.
Där det dog en jävla massa danska pojkar i
Ja, och så får man en massa personer i Sverige med PTSD och sådär.
Ja.
Som är helt kvaddade av kriget.
Ja. Och så egentligen då kanske vi skulle satsa på att ha typ världens bästa drönarflotta liksom. Att det är där vi skulle lagt krutet.
Ja.
Och även då vid samarbete flygmakten, eller vad heter det?
Mm. Flygvapnet.
Flygvapnet samarbetar ju med Norge och Finland och så, ja. Och har gemensamma övningar och sånt. Det är väl bra,
ja.
Liksom.
Ja, visst.
Det var som jag sa, jag vet inte om du hörde det, men jag säger, man kan ha några kanaler, man behöver inte ha hela kabel-tv-paketet.
Nej.
Man kan,
ja.
Eller?
Ja, visst.
Det är så här, gillar du fotboll, kan du ha sport, lite sportgrejer.
Ja.
Behöver inte ha 13 wrestlingkanaler från Japan också. Alltså, det går att
fixa till där. Ja. Men det händer ju uppenbarligen saker. Så man ska lägga då mycket, mycket mer pengar på det militära i Sverige. Och även det civila försvaret ska väl rustas upp någon gång, antar jag.
Ja.
Folk hade ju gått man ur huset också, läste jag. Så det är oerhört, jag tror inte man kan få tag på soldaters ärtsoppa på ICA nu till exempel, utan det är nog, nu börjar folk hamstra lite och sådär, alltså de köper väldigt mycket, mycket konserver och även så här förberedande beredskapsprylar då som vevradio och sånt man har vatten i. Och så det folk har ändå tagit till sig på något sätt där någonting. Det, för det här är ju
det kommer ju, det, ja, och absolut, jag vill inte negga för mycket på det, men nej. Liksom det är inte där
det är inte där
problemet är. Nej. Det största problemet, försvarsproblemet som vi har i Sverige, det är att vi inte just nu har kontroll över vårt eget territorium. Vi har massa kriminella personer som springer runt och spränger saker.
Mm.
Vi har en jävla stor grupp i Sverige som inte upplever att så här, jag bor här, det är viktigt med plikt för Sverige, man måste sköta sig. Jag får typ och kolla, om jag har en kriminell granne så ringer jag polisen. Alla sådana här grejer som inte fungerar.
Mm.
Och det är ju viktigare att ta itu med på allvar. Det försöker de göra, men det händer kanske inte så mycket. Men för och där kan ju också en allmän värnplikt, man hör nästan på ordet där, plikt. Mm. Vad betyder det för någonting? Kan ju göra då att man får in en jävla massa folk, gymnasieafghaner.
Mm.
Ja, sure, välkomna. Här är den svenska militären.
Mm.
Liksom. Det kanske hade varit ett effektivare integrationsprojekt än typ att de ska göras under sitta och hänga och göras under bibliotek liksom. Tänker jag.
Ja, det har jag.
Eller
ja.
Rimligt.
Ja, visst.
Så det är ju, och det tror jag folk också har svårt liksom, för det som händer om krisen kommer, det som händer om vi har en stor grupp personer som vi inte liksom har någon kontroll över, varken polisiärt eller på något sätt.
Mm.
Det är inte så att då börjar ju, alltså de här kriminella personerna ställer ju till det i krig.
Mm.
Liksom.
Mm.
För de bara, ah, men du får, om du pekar ut alla de här, vart de är någonstans och så, mm, i ditt närområde, så får du 15 000 spänn. Mm. Ja visst. De är där och där och där. Skit väl i dem.
Men det tänkte jag också på. Liksom, nu, för nu börjar ju folk skriva då. Ja, ah, men jag har ändå förberett mig här och har lite konserver och skit. Ja, om man kan få en bättre kontakt med sina grannar. Och, men jag känner att ett problem i Sverige är ju det här att förtroendet har minskat, mm, med... Alltså det är inte så lätt, jag har jättefina grannar i och för sig då, men det är inte så jättelätt att liksom närma sig främlingar.
Nej.
Längre. Och liksom, när lånar någon en mugg socker av en, liksom, det, jag tror att det förtroendet existerar liksom inte.
Nej.
Delvis på grund av att hårdare klimat och sådär. Men jag,
ja,
tänker
men det
är ju... någonting som är ganska negativt, ja, i en sån här situation. Att,
multikulturalism har ju en väldigt negativ inverkan på det. Det var ju han...
Ja, lokalsamhällets sammanhållning och gemenskapen, den har ju faktiskt krackelerat. Den är ju nästan utplånad.
Jag såg av en rolig anledning så såg jag gamla bilder från ett... från ett ställe en bit utanför Göteborg.
Mm.
Så var det bilder från typ 70-talet när det här radhusområdet där var nybyggt.
Mm.
Och då hade man ju varje år så hade man gemensamma festligheter i det här området liksom.
Mm.
Så att alla kände ju varandras ungar och man gjorde de här aktiviteterna och så det fanns liksom en social aspekt av att bo där.
Mm.
Och jag såg bilder på det, då springer någon runt med någon unge i en skottkärra och det är väl någon hoppa säcktävling och liksom massa sådana här grejer som gör då att det radhusområdet blir liksom ett riktigt närområde.
Mm.
Och där kan jag tänka mig också att kyrka och skola var involverade på olika sätt i de här sakerna då liksom.
Mm.
Och de här bilderna, det var så sorgligt för de här bilderna kändes helt främmande.
Mm.
Det var liksom bara, det var som att se, det är som Sagan om ringen.
Mm.
Det var det är så jäkla tragiskt. Nej,
det existerar liksom
och
inte
det
längre.
Det är ju viktigt för ett civilförsvar.
Ja, det är ju
också,
det.
Liksom.
Ja, ja. Att folk har den här gemenskaps... Ja. För där kan man ju tänka om man är lite fantasifull. Liksom en mardrömssituation om folk ska dela skyddsrum med varandra. Liksom.
Ja, att det blir en warlord som ska
ta över. Precis, ja, precis.
Ja.
Och liksom,
jag ska ha all mat, annars slår jag ihjäl dig.
Ja, precis.
Så du får inte äta något nu.
Ja. Eller att det liksom någon ungefär blir våldtagen som ett fängelse, som ett amerikanskt fängelse, va?
Att det blir en sån riktig...
Jävla mörkt. Ja. Eller jag föreställer mig det som, bara när jag tänker på att sitta i ett skyddsrum med totala...
Med främlingar.
Ja, eller liksom kanske från personer från... Typ ett boende eller någonting.
Ja, just det. Ja.
Liksom,
men vi tycker det är, de ska integreras i samhället. Så det är helt normalt allting. Och så plötsligt då så är det liksom så här, sitter du i ett skyddsrum med så här 12 narkomaner.
Ja, ja,
det är sån jävla mardröm.
Ja, ja, du liksom, jag stannar nog hemma faktiskt.
Ja, just det. Ja.
Jag stannar nog hemma.
Ja,
källaren liksom.
Tack, men nej tack.
Tack, men nej tack. Men du ska bo här. Så det är liksom, det är otäcka, man kan ju få liksom otäcka scenarion. Nu kommer ju, jag tror aldrig det kommer gå så långt till att vi behöver gömma oss i skyddsrum i Sverige, om jag ska välta. Det känns jävligt orealistiskt.
Ja.
Det har ju aldrig hänt i Sveriges historia.
Nej.
Kanske någon gång då. Nej, jag tror att...
När ryssen bombar Stockholm.
Ja,
kanske några ner.
För över 100 år sedan måste det ha varit. Nej, men jag tror inte det. Men däremot, ja, liksom så här, riktiga jävla sabotage. Mm. Det är ju det som jag föreställer mig som en realistisk sätt. Man pajar saker just där. Ja. Det blir liksom mattransporterna. Det här, att saker fungerar inte, men det kommer inget vatten. Sånt som kan ske, det är ju sånt man ska förbereda sig på. Så bra, jag ser inte något problem med det här att
hade jag varit,
det är en av dem säger det.
Hade jag varit Sveriges fiende så hade jag tänkt så här. nu lämnar vi Sverige fred. För de håller på att montera ner det själva.
Mm.
Alltså det är så här, du ska inte störa fienden när han håller på att göra bort sig.
Ja.
Som typ Sun Tzu skriver kanske.
Ja.
Det låter som det. Men jag vet inte om jag gör det. Alltså liksom...
Sverige håller ändå på att montera ner sin gemenskaps sin Gemeinschaft.
Precis.
Så det är liksom det är bara och dessutom då som det är ju kanske kontroversiellt så här, men psyops att liksom det är ju vissa som menar då att ryssarna i princip eller kommunisterna då under Sovjettiden de liksom försökte indoktrinera då eller påverka det amerikanska utbildningssystemet med vissa mer och mer skeva idéer. Alltså, liksom.
Demoraliserar befolkningen.
Ja, precis. Ja. Men identitetspolitik och sådär.
Oikofobin.
Ja, fobin för det egna landet.
Ja, precis. Typ. När folk går runt, när svenskar går runt och svensk hatar.
Ja, precis.
Och tror att det är fint.
Ja.
Typ, jag är en fin människa om jag säger hur dåliga vi är.
Ja, precis. Och vi är pissdåliga. Vi måste
Sverige hade slavar, liksom.
Ja.
Ja.
I Borås Tidning nu för ett tag sedan så var det ju en sån lång jävla serie då som handlade om det här vår textilindustri är uppväxt med hjälp av slavarna då, bomullsplockare. Det är fan jäsp, för jag ser ju det som att det är liksom någon som står och smeker sig lite, vad dumma vi är, vi har varit så dumma.
Jag tror att det också är att...
det är osmakligt.
Men tyvärr så har det blivit så att det finns heuristik eller tumregler om hur man låter smart.
Mm.
Och så får man lära sig det på Dussinuniversiteten i Sverige.
Ja.
Och då är det den typen av grejer som är så här, vi var också dåliga. Det tyder då på, då signalerar du så här, jag kan till och med analysera när det är vi som är dåliga.
Just det.
Alltså det är så här, det är en tumregel.
Ja.
Och så lär sig studenter det. Det är inte studenternas egna fel, men studenterna får lära sig att det är det här som premieras i uppsatser och vid seminarier och så vidare då liksom. Och då blir det är inga riktiga tankar, utan det är heuristik liksom. Det är ingen analys, utan då är det Lisa, vad kan du tänka dig för fel här? Det är makten liksom.
Ja, just det. Det är makten.
Okej. Men det krävs inte så mycket tankearbete där. Jag vet att Jordan B. Peterson har varit inne på detta också. Men det är bra att kontextualisera det till Sverige.
Mm.
Men då hör man de här sakerna ibland. Liksom, att det är så här, då vet man ju när någon börjar med det. Att bara, den här personen har ju faktiskt inte tänkt igenom det här alls.
Mm.
Och då kanske det är lite där grejer också hamnar, kanske.
Mm.
Att det är sådär, det är makten. Han avslutar Han avslutar, jag ska läsa. Efter att ha vägrat att svara på Tornviks, hette han va? Tornvings argument. Så säger han, och Jesaja är starkare än Lagerqvist därför att Jesaja värnar en idé. Ett ideal som hela tiden hotas med utplåning av makten.
Mm.
Och det är ju så här, det här är ju rotvälska liksom.
Mm, och han kan ju skriva det där med i sömnen.
Ja, och då är det ju, då menar ju då för att Tornving avslutar med att han citerar Per Lagerqvist, hans dikt Nya vapen, som låter så här. Blott dåren tror det goda, ej futs att bära svärd. Om ondskan än må bloda och söla ner en värld.
Mm.
Och då menar liksom, och Greider avslutar istället med att citera Jesaja. Båda är ju tuntiga att de håller på med det här.
Ja, de behöver inte citera.
Sluta
jävla
citera Lagerqvist. Ja. Liksom. men då är det då att det är ett ideal, en idé som hela tiden hotas med utplåning av makten.
Mm.
Och makten då, även fast jag skojade om det tidigare, det är monopolgubben är det.
Mm.
Som skrattar och luras.
Mm.
Och det är liksom i Göran Greiders värld så finns den här liksom hemska gubben. Ja. Och det är han som tillverkar och säljer bomber. Och ja, just det. Det är han som startar krig för att tjäna dollar eller sno all olja. Och liksom, det är hela tiden den här makten,
ja,
liksom, vad den nu är.
Ja.
Och då är kanske ÖB också makten.
Ja, han är makten då. Även den här ministern för civilt försvar för makten. Och så sitter, sitter de där, kan man se dem på bild då, från Folk och Försvar. Så sitter kungen där och kungen är också makten.
Ja, just det.
Så det är dåligt.
Ja, det, är dumt. Ja. Ja.
Det är dumt. Och nu är det dumt. Nu
de har lurat mig med alla korvmackor.
Ja, just det. Nej, men just det. Det är ju faktiskt grej där han får skylla sig själv som har sagt det här, för det är så jävla dumt. Han sa ju så här, ja, jag är tjock för att jag är arbetarklass.
Ja.
Jag tycker det är ganska roligt.
Det är ju jätteroligt. Jag hoppas.
Det är inte hans eget fel.
Nej, nej.
Det är aldrig hans eget.
Och det är också det här då, för att gå fullständigt Nietzsche nu, för det har jag gjort för många gånger förut. Men det är liksom slavmentalitet. Ja, liksom,
slavmoral.
Att offermoral, att det hela tiden är... Att man är så jävla utsatt liksom och sådär. Även då, fast man får lov som Göran Greider att yttra sig i DN när han känner för det.
Mm.
Så är det ändå, han är sånt jävla offer liksom.
Mm. Mm.
Och det är märkligt.
Mm.
Men han kommer nog inte ändra sig liksom.
Nej, jag tror inte det.
Nej, han kommer nog inte pudla.
Nej.
Det kan jag inte tänka mig. Men jag vill komma in på det igen. Fan, vi har ju inget riktigt ordentligt uttalat NATO-motstånd i Sverige. Jag tror att det kan också vara ett problem. Det pyser kanterna bara.
Mm.
Liksom. Som att, jag tror att Göran Greider är NATO-motståndare.
Ja, det borde han väl vara.
Ja, jag tror att han är det. Mm. Och jag tror att det inte riktigt får något utrymme. Och då pyser det i kanterna. Och så blir det sån här personangrepp och massa lullull runt omkring.
Mm.
När det kanske bara är så här. Ja, men jag tycker... Jag har ju hittat... Det här är ju helt sjukt. Men liksom någon som skriver om NATO-motståndet, det är ju Proletären.
Mm.
Det är ju en helt galen tidning.
Ja, men är det så, liksom... men är det så att alla andra DN och alla andra gammel media, att det NATO-motståndet är tabu, eller att man rensar bort det på något sätt?
Ja, jag vet inte.
Det är ju väldigt lite NATO-motstånd.
Ja. Jag tror inte gammel media och statsmedia är representativa för hur det ser ut i samhället.
Nej.
Vi har ju en lång tradition av ett NATO-motstånd i Sverige. Så jag tror väldigt många att inte är bekväma med det där alls. Men som sagt, då får jag läsa liksom att det här är ju dåligt i Proletären. Som är alltså, jag ska förklara hur crazy Proletären är. De kan ha artiklar om hur bra det är i Nordkorea. Så galna är de.
Ja, då är det ju ganska galet.
Så galna är de. Det var många år sedan nu, men så galna är de. Att de kan ha ett glatt reportage om hur bra det funkar med matproduktionen i Pyongyang. Liksom. Ja, men så crazy är det.
Liksom. De tänker som om Sovjet fortfarande.
Ja, precis. Och nu var det här några år sedan, så de kanske har taggat ner med det nu.
Ja, det är lite underligt. Ja.
Men jag bara säger det, så crazy är det. Så jag, liksom, men det är kul att läsa Proletären. De har ett par väldigt roliga skribenter som skojar till det. Ja. Så anklagar bokmässan för att vara borgare och sånt.
Ja.
Det är jätteroligt liksom. Men okej, okay. Men ja, vi kanske ska ta ett litet break, Andreas. Jag fick svar från min militärkompis vad han tyckte om Göran Greider.
Okay.
Mm. För jag frågade honom bara, men vad känner du för det här utspelet som har hänt nu liksom? Och då skrev han till mig, ingen kan ta den tjommen på allvar. Det var det enda jag fick. Ja, men du tänkte på mer på vad Carl-Oskar Bohlin hade sagt där, va?
Ja, Carl-Oskar Bohlin sa ju tydligen, alla måste sluta upp för att kunna försvara samhällets existens. Det är också mycket snack.
Ja.
Vad menar man? Vad innebär det här? De menar ju inte bara att man ska ha liksom, köpa konserver och vevradio, antar jag, utan liksom gör något mer eller liksom... Att folk har en viss förberedelse hemma är ju naturligtvis mycket bra, eftersom det kan hända, som vi var inne på när vi talade om det jävla vulkanutbrottet på Island. Och det är ju bra att folk har lite prylar. Så att liksom, så då, om det skulle ske någonting i samhället så kan man samhällets resurser egentligen läggas på de gamla, sjuka, handikappade etc. Så att du och jag som är hyfsat friska och inte unga direkt, men nästan ganska unga, klarar oss själva ett tag. Och det är ju liksom positivt, men liksom, vad, jag undrar ändå, vad är tanken mer med det här? Några har väl nämnt, du nämnde att man kan börja gå med i scouterna eller tvinga in barnen i scouterna och sådär. Det tror jag att så många kommer göra. Men det vore ju bra naturligt.
Men det är ju en risk där då liksom att man har att man får en naiv syn på vad det handlar om att förbereda ett land. Liksom. Mm. Att han säger såna här saker och så, vad betyder det? Eller vad liksom?
Och så köper folk lite pasta och lägger det. Men vad är det mer man vill åt när de här politikerna trycker på det här? Liksom?
Försvarsviljan.
Eller ÖB.
Försvarsviljan mäts ju, och den är ju inte så grann. Då är det ju typ unga män är det väl varannan eller någonting. Och så är det ännu sämre då bland utrikesfödda. De har ju mycket, mycket lägre försvarsvilja då. Det är väl inte så konstigt. Mm. Eller liksom, vad är min försvarsvilja för Italien? Den är inte så hög. Eller liksom.
Precis.
Där måste man ju också sätta in insatser. Men det är ju ingenting... det här är ju ett psykologiskt problem.
Mm.
Det har ju att göra med hur man uppfostrar helt enkelt.
Mm.
Och det är ju sådana jobbiga grejer som inte är så moderna som sker med en soldat.
Mm.
Alltså det vill säga att de
dör eventuellt.
Jag tänker att de dör, men det är också så här att om du har ett gäng...
De måste lyda order.
Men jag tror snittåldern för soldater är typ 70. Eller någonting.
Mm.
Alltså det är äldre tonåren, 18 kanske. Mm. Och då har man ju den här gruppen då som är villiga att göra dumma och farliga saker. För det är unga män liksom.
Mm.
Och då är det soldatåldern. Och blir man äldre så är man inte där. För då är man för rädd. Och liksom man hoppar inte på tåget. Liksom. Mm. Det är inte samma sak att vara 40.
Nej.
Men nu då bland den generationen så är det ju jag känner en person som var och mönstrade nu för ett tag sedan, och han sa ju att alla andra killarna som var där, det var ju katastrof. De kunde ju inte springa på bandet, för de har ju bara suttit hemma och spelat PlayStation och liksom.
Ja, de har ingen kondition.
Nej, ingen kondition, och de flesta var överviktiga och liksom, de fattade ingenting och så här, vad gör jag här? Och liksom, alltså de har inte gjort något, de har inte varit ute heller.
Ja.
Fan, de var ju inlåsta nu under pandemin.
Nästan. Ja, just det. En del kan ju faktiskt ha blivit lite pajade av det. Alltså.
Och jag vet en grej som jag har tänkt på också, det är det här att om man har varit mycket i skog och mark. Jag var mycket i skog och mark när jag växte upp. Liksom.
Mm.
Och det är också, det är kompetens som du bygger upp över lång tid. Man vet hur man hanterar knivar på ett säkert sätt. Man vet hur det fungerar med kläder om det regnar. Eller hur det fungerar med kläder när det är kallt. Eller det är massa små grejer. Eller hur man knyter och så här då.
Mm.
Och de här ungdomarna och unga männen får ju inte lära sig detta.
Mm.
Och det är liksom ett problem, va? Mm.
Jag läste till och med, det här gällde väl i och för sig yngre barn, men det var en slöjdlärare som ungefär nästan larmade då på något sätt. De börjar få mycket sämre finmotorik, barnen.
Det kan jag tänka mig.
Kanske också har med tv-spel att göra, eller att de är fumligare helt enkelt. Ja.
Man kan se finmotorik som att när barn är nyfödda, då är ju hela armen typ en motorik, eller hur man ska säga. Och då börjar, om vi kan ta Piaget till exempel, jag vet inte ens om det stämmer i dagsläget, men det är en bra idé. Men då börjar ju barnet att utforska världen genom att svänga med hela armen och ben. Man ser hur ett spädbarn rör sig. Och sen när hjärnan utvecklas och kroppen utvecklas, så liksom blir det finare. Då kan ju man böja på bara händerna. eller bara armbågarna.
Ja.
Då har man liksom, ja men då har vi ökat upplösningen här med tre. Först var det hela armen, nu är det handen och armbågen.
Blir finare och finare.
Och sen ökar det ytterligare och till slut är det varje finger och varje grej då. Och det kräver ju en satans massa träning för att få nerverna både i hjärnan och i fingrarna, alltså hela nervsystemet som är inblandat i finmotorik kräver en satans mycket träning. Du kan ju tänka dig hur mycket ett barn pillar under sin uppväxt för att bygga finmotorik. Och det som då kanske har hänt, det är att när man introducerar iPads och massa såna här grejer, då tar du bort massa sån träning liksom.
Ja, just det. Du sitter ju bara med skärmen.
Ja. Så det kan ju vara så att man har tagit bort flera år där.
Ja, just det.
Och jag har ju sett själv då liksom hur jag har ingen bra handstil, men min handstil är fan grym jämfört med de jag har sett hos unga killar nu. Alltså det är liksom
lite skrämmande nästan.
Vissa av dem ser ut som prov på handstilar man kan hitta i psykologisk litteratur från mentalpatienter.
Ja.
Så illa är det.
Ja.
liksom.
Ja, visst.
Ja. Så om man tittar i gamla psykologiböcker bara så här skriver det här dåre.
Jag hade ju en tidskrift för många, många år sedan, en litterär tidskrift, och då fick jag unga män, kanske egentligen, jag vet inte vilken ålder de hade, men ibland så får man ju brev då, liksom, att någon skickar in någonting som man har skrivit ut, eller skriver fram och kommenterar någonting, eller sådär va. Ibland blev jag fan rädd när jag öppnade ett sånt kuvert, och så såg handstilen, för ibland kan en handstil se så
debil ut.
Ja, nej, men alltså, se så omogen ut att man tänker att är det en mördare som har skrivit det? Så konstigt bara. Så ibland liksom ryckte till ibland så när man börjar läsa så förstår man ju det. Ja, men det här är ju en vuxen hyfsat ordentlig person, men alltså att folk, jag skriver ju väldigt mycket för andra, har en ganska driven handstil sådär va. Så liksom jag chockades av hur man
det är nästan otäckt.
Ja, nästan otäckt. Det är liksom det tror jag ungdomarna fullständigt har tappat, alltså förmågan att kunna skriva på ett, eller jag kan tänka mig att många unga kvinnor kan skriva ganska fint och sådär va. Men just det här den drivna, och det är liksom det här som även enklare människor förr i tiden, jag kan tänka mig min farmor innan hon blev för skakig, så här är ju väldigt vacker handstil. För de tvingades i skolan att skriva. Och
öva,
det
fan, öva
sen de var små. Ja. Och sedan så fanns det ju, hade man ju inte skrivmaskin och sådär, utan det var ju, man var tvungen att kunna skriva hyfsat vettigt och med en viss estetisk, men det måste ju vara gått helt åt helvete.
Min pappa jobbade ju på ritkontor.
Ja, just det.
Så han skrev ju så jäkla fint.
Han gjorde det va?
Ja. Så han kunde ju, du vet, skriva beteckningar på ritningar och liksom, det var så jäkla fint. Liksom.
Men då följde ju han också antagligen en standard.
Ja, det är det ju. Absolut. Men han kunde också göra fantastiska namnteckningar.
Ja, visst.
Det finns ju en... Det är ju, alla kan ju inte lära sig att skriva snyggt.
Nej,
ju,
man kanske måste ha en viss känsla.
Ja, men det är väl typiskt då med mördare och sånt. Man tänker att det är så här frontalloben eller frontoparietala typ skador av olika slag. Och då det ligger ju nära där, liksom finmotoriken.
Mm.
Är ju också belägen i de här regionerna.
Medieras genom det här precis. På något sätt igen.
Så jag vet att det finns ju, psykopati har ju, jag vet inte om man ska använda komorbiditet, men det kanske man kan göra. Men att luktsinnet är ofta nedsatt hos psykopater.
Okay.
Det är också, det är ju det enda sinnet som sitter på frontalloben.
Aha.
De här olfaktiska bulberna eller vad det
heter. De sitter ju liksom precis under.
Ja, exakt. Ja, så att det är ju ett sinne som...
Under framhjärnan. Ja, eller
om du är frontallobskadad på något sätt så kan ju luktsinnet vara drabbat. Sådär, så. Liksom. Om ens partner aldrig märker att man luktar svett så kanske det är en psykopat man har fått vid sin barm. Nej, nu skojar jag bara lite. Så ska man inte gå runt.
Men det är även luktsinne har med empati att göra på sätt och vis.
Ja, om det tillhör ju samma... Eller det tillhör ju närliggande strukturer. Mm-hmm. Så att det kan vara så, ja. Absolut.
Spännande.
Ja, det är spännande. Nej, men fan, krig, jag vet inte. Om det sker någon riktig krig, vad ska du göra då? Ska du, här får du ett gevär, Andreas. Liksom.
Jag är väl för gammal för att kastas in i ett krig, va? Eller? Ja. Nej, det kanske man inte är. Alla män i Ukraina var ju fan tvungna att ställa upp.
Ja, men det, kanske det är 40-åringarna är bättre än 20-åringarna som det ser ut nu.
Ja, bättre... Ja, gå på gymmet, springa runt. En del är ju fruktansvärt bra form. Mm. Fan, det finns många kvinnor nu som är jävligt vältränade. Ja.
Det finns andra anledningar att inte
ha... Så var det inte riktigt förr i tiden.
Nej, men det finns andra anledningar att inte ha massa kvinnor på slagfältan.
Det är
liksom,
det är ju inte bra. Om man
säger. Nej, men det finns ett argument som jag tyckte var väldigt bra. Och jag tror att det kan vara israelerna som resonerar på detta sättet. I Israel så är ju, så tror jag inte kvinnorna tillhör infanteriet, utan då sitter de i tanks eller flygplan och grejer.
Mm.
Alltså de, men det är rena grova infanteriet, det är det bara karar.
Mm.
Och en anledning är ju att män börjar ju ta dåliga beslut runt kvinnor.
Mm.
Så här, vi måste lämna Börje. Fan också, okej, sorry Börje, vi syns i Valhalla liksom.
Mm.
Eller bara, så är det en kvinna som ligger och skriker.
Mm.
Det, är du med? Alltså det är...
Jag måste hjälpa... Någon tjeja.
Ja, och så liksom...
Kan inte lämna någon tjeja?
Alla döda då.
Hon har ju halva hennes huvud ju borta. Du, ja. Du liksom skit i henne nu.
Ja.
Nej, jag måste...
Jag kan inte lämna... Nej, men det är en annan... Ja, det är en intressant grej, för det är en annan psykologi.
Ja, men det är väl så supertabu att säga att det är så.
Ja, jag vet att det är tabu, men jag skiter i
det. Men det är ju sånt man... Det är ju sånt man gärna...
Amerikanerna har ju testat blandgrupper också. Och de presterar ju sjukt mycket sämre då.
Mm.
I övningssituationer.
Mm.
Och, ja.
Men de tänker, tror du att man, det här finns någonstans i svenska militären att det kanske är olämpligt att ha en kvinna där?
De har haft marknadsföring där det står en kar och ska militärkamouflage sminka sig, fast det är regnbågsfärger. Okay. Jag tror de är ganska rökta liksom.
Ja.
Det är också ett
omöjligt att ta upp de här.
Ja, men det är ju också ett inre hot då liksom.
Ja,
att om då enligt Bestman av den här KGB-agenten som du refererade till innan.
Mm.
Om då hans demoraliserings hypotes är riktig, om det ligger någonting i den. Mm. Och så har vi de här massa woke-idéer i vårat försvar.
Mm.
Det är ju, det är jättedåligt för vårat försvar.
Det är ju ett gift
som
ryssarna bara liksom skrattar åt. Ja. Att liksom, fan vad dumma de är.
Ja.
Jag läste på om MSB, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap.
Och de hade ju, alltså, fan vad trött jag blev. Det stod på Wikipedia bara. Så det var ju inte jättemycket research. Men det liksom, för några år sedan hade de lagt 10 miljoner typ på liksom, någon typ av också någon så här genusperspektiv i maktfrågor och så här, liksom. Så de håller ju på med sånt. Liksom. Ja. Så jävla dumt.
Jag såg en rolig grej. Det var en kille, en reporter. Hans YouTube-kanal heter Britannica eller någonting. Han var och turistade i Afghanistan.
Mm.
Det kontrolleras ju av talibanerna nu.
Mm.
Så han var där och turistade liksom. Det är ju, ska man ju inte göra. Men han
nej, det låter som en väldigt konstig turistort.
Men då hittade han typ något ställe bredvid någon amerikansk bas eller något där afghanerna har slängt massa skräp liksom.
Mm.
Så han gick och kollade lite, vad fan är det de har slängt där liksom. Då hittade han gamla permar från amerikanerna med just såna här inclusivity courses och bara, massa. Det är så jävla rolig.
Equity, ja, inclusion.
Och de förlorar ju det kriget.
Ja.
Det finns väl inget annat sätt att säga. Nej. De förlorade det kriget. Men då var det ju någon tomte där och brände 100 mil med någon jävla gender bla bla.
Ja.
Alltså, det här förlorar ju krig liksom.
Ja, det måste vi på. Jag tänkte på det häromdagen också. Wokeismen. Kan inte wokismen vara, jag håller ju på med en bok som heter De nya puritanerna av den här Andrew Doyle.
Ja, just det.
Den är lite småputtrig, ganska intressant. Så här. Men det är liksom, jag kom, tänker på, och så kom ju det här krigsköttet då. Så jag tänkte, men fan, det kommer bli svårt alltså att bygga upp ett civilförsvar om man har den här wokismen i ryggsäcken alltså. De får nog tänka över det här på allvar.
Ja, de ska jag menar se det som ett riktigt hot mot organisationen.
Ja, de får nog,
det borde alla organisationer göra.
Ja, det borde de göra. Men nu,
försvaret är allra högsta.
Försvaret och MSB, de får fan skärpa till sig med det. För det är ju sånt som faktiskt kan vara en tickande bomb i organisationen. Att det går inte att bygga upp någonting med det här.
Vi har haft säkerhetsproblem i Sverige med personer från andra länder.
Mm.
Ett par turkiska bröder tror jag det var.
Ja, just det.
Och då kan man ju också tänka sig, nu vet ju inte jag hur det har gått till, men då kan det ju finnas såna här, du vet, inkluderingskrav och liksom.
Ja,
alltså,
ja,
det kan ju vara såna saker som leder till...
Självklart måste Hassan få säkerhets...
Ja, precis. Om vi inte ger det till honom så framstår ju vi som rasister.
Ja, precis. Ja. Så det, ja, men...
det är ju ett uppenbart säkerhetshot att den tanken har letat sig in där då.
Ja, liksom. Ja, visst.
För då blir det så känsligt. Jag märker ju det själv när jag sitter här och pratar. Då tänker man så här att men det kanske är bäst att jag säger nu att bara självklart är det ju självklart finns det ju personer som vi kan lita på från andra länder. Liksom det, men det här är ju svaghet, va?
Mm.
Det var nog Victor Davis Hansen var det som hade en föreläsning som handlade om hur generalerna har förändrats. De amerikanska generalerna har förändrats och när man började förlora krig.
Mm.
För andra världskriget då var ju den sista konflikten som amerikanerna vann.
Mm.
Sen har det ju varit den ena förlusten och nederlaget efter den andra. Ända
det får man nog säga.
Andra världskriget. Ja.
Koreakriget förlorade. Nej.
Jo, det gjorde man.
Man förlorade.
Kineserna satte ner foten och så drog man sig ur. Det är det, okay. Och det är det som är gränsen till Nordkorea nu.
Ja, just det. Ja.
Så det kan man ju tolka som en förlust.
Ja, det kan man, inte en solklar vinst. Nej. Vietnam, det var ju verkligen en förlust.
Precis, Afghanistan. Irak och så vidare. I och för sig skulle
Irak
ju,
Kuwaitkrisen,
Gulfkriget,
det vann man. Ja, det var ju en paradseger.
Ja, det var det faktiskt. Men general Schwarzkopf då, vi ta undantag här. Liksom. Nej, men hans idé då, Victor Davis Hansen, det är att mentaliteten förändrades och man byråkratiserade och politiserade generalerna.
Mm.
Så andra världskrigets generaler, de tog riktigt jobbiga beslut liksom. Mm. De tog riskfyllda beslut. Vi blåser den här lilla stan i luften.
Mm.
För att det är för lätt att försvara och det kan vara tyskar där.
Mm.
Och så stryker det med 8000 typ civila fransmän kanske.
Mm. Mm.
Men då tar man den typen av riktigt jobbiga beslut.
Mm.
Vi brandbombar Dresden.
Mm.
Liksom. Och det här leder då, den typen av riktigt jobbiga beslut leder till också seger.
Mm.
Och sen så får man de här generalerna som under Vietnamkriget som börjar liksom, ja men de är politiker liksom.
Mm.
Och då fungerar det inte längre. För det är för vekt liksom.
Mm.
När det var...
Men det är inga riktiga saker då längre det handlar om.
Nej, kanske men liksom när det var uppenbart att Viet Cong använde liksom gränsen över till Kambodja för att liksom smuggla vapen och ha sina förbandslinjer och så vidare. Då hade ju ett tänkbart grej hade ju varit att bara gå in brutalt i Kambodja också liksom.
Mm.
Men det gjorde man ju inte, för det började bli politiker, det började bli fegerier och liksom.
Ja, just det, och så pågår det här inför öppen ridå, man låtsas inte om det.
Nej, och så liksom drar det ut på, nu kommer säkert någon militärhistoriker, jag tycker att jag har fel i någon detalj, men det kanske jag har. Jag är ödmjuk här, jag kan inte detta jättebra. Och den mentaliteten då som jag tror är ännu värre i Sverige idag, det är också inte bra om man vill vinna konflikter.
Nej.
För att då gäller det att ha liksom brutala personer som är villiga att ta jävligt jobbiga beslut.
Mm.
Och ta risker också.
Mm.
Men det som också, just det var det här han var inne på, att det som förändrades var att om ett högre befäl eller en general gjorde bort sig så kunde det ju innebära att karriären var över.
Mm.
Men under andra världskriget så fick generalerna fler chanser liksom.
Mm.
Ja, men du tog det här beslutet, gick åt helvete, men du får en chans till. Och det också ersattes då, så att folk börjar bli riskaversiva liksom.
Mm.
Och det skulle jag säga att det är ett problem. Det är ett problem som vi har i hela samhället idag egentligen, den typen av riskaversion liksom.
Mm.
Jag tror det var min militärkompis som sa att de försöker att en militär tanke är ju att det är viktigare att ta något beslut än att sega. Ta ett beslut.
Mm.
Och så får det vara bra eller dåligt, men det viktiga är att hela tiden ta beslut fort.
Mm.
Och det är en sån princip då som är den motverkar ju riskaversion.
Mm. Mm.
För blir du riskaversiv, har du en riskaversiv kultur, så börjar du förlora krig.
Mm.
Det är intressanta idéer.
Mm.
Hade vi kunnat sätta ihop, vi har ju lite specialtrupper och sånt som är jävligt grova i Sverige. De löser ju nog det mesta liksom.
Mm. Det är tunga.
Ja, men när det kommer till då större konflikter, när en större del av samhället är soldater som är mer kanonmat liksom.
Mm.
Om de då har om de har internaliserat den kulturen vi lever i, liksom gnällspikar eller liksom
offer
och
makt, hur är den maktstrukturen och intersektionell blä.
Ja, då får vi problem då i den typen av krigs.
Det här känns dåligt i magen, eller det här känns inte det är inte optimalt.
Nej, för att folk är då demoraliserade.
Ja,
liksom. Alltså, man tror inte på någonting. Och liksom sådär. Och
inte militariserade medvetanden överhuvudtaget.
Nej. Och de här riktigt jobbiga grejerna som är liksom, vi har en grej som måste utföras här och ni kommer inte komma tillbaka från det här.
Mm.
Liksom. För att det är fakt.
Ja, eller 50% av er kamper och sådana.
Här,
nu försöker man väl i och för sig undvika sådana situationer ganska mycket.
Ja, självklart. Men det är ändå en realitet i krig. Liksom. Alltså vissa grejer är ju
livsfarliga.
Ja, precis. Ja. Vissa grejer är ju bara, du kan ju tänka dig när israelerna nu ska röja ur hålor och gångar och stora bostadshus i Gaza liksom.
Mm.
Det är ju det är så jävla farligt liksom.
Mm.
Och skicka in soldater i sånt är ju jag vet inte vad man brukar säga, men jag tror det är så här 8-1 eller någonting om du någon försvarar såna grejer.
Mm.
Vet om någon sitter bara och väntar i en jävla tunnel som är kolsvart med en Kalashnikov. Mm. Det är så jävla farligt liksom.
Mm. Mm.
Men då måste du ändå skicka in dem där liksom, som är någons pappa eller bror eller så.
Ja, visst. Ja.
Det är, där tror inte jag vi är så förberedda liksom.
Nej.
Inte. Jag tror
inte.
Nej.
Inte en chans. Nej, men jag tänker också de här militärerna, de säger ju hela tiden, vi har lärt oss så mycket av Ukraina och sådär. Mm. Men ja, det har de väl kanske.
Ja, men det fattar inte jag heller med Ukraina. Det är ju så här, det är ju som ett gammalt krig.
Ja, det är ju
gravar och vad händer där?
Ja, vad fan har hänt där? Ja. Det är verkligen inte det nyskapande. Nej, det är som andra världskriget.
Ja, precis.
Skyttegravar. Ja. Peter Englund var ju där nere och liksom. Men visst, även där
var han där nere och fick bånge.
Ja, precis. Han stod där och ronkade. Nej, men fina. Jag tror han nästan fick pris för sin reportage därifrån. Mm. Men där är också det nya är ju naturligtvis drönare även där. Och kanske till och med så här små drönare som åker runt och liksom spanar.
För vi är ett så litet land. Och då vore det väl naturligt att tänka att liksom, men vi kan ju aldrig göra någonting. Vi kan ju inte hävda oss konventionellt om ett annat land har fler soldater än vad vi har invånare.
Mm.
Det är liksom, det är som det gamla skämtet att om Kina hade attackerat Sverige så hade det räckt att varje kines bara har en smörkniv.
Mm.
Så hade de vunnit. De är så jävla många liksom.
Ja, ja, det är och sant.
Men då ska ju vi, då tycker man ju att då ska ju vi ha något, då ska ju vi ha våran grej liksom. Mm. Ja, men vi är bäst på de här små radiostyrda grejerna. Eller? Vi ska ha någonting där vi är grymmast på. Så hade jag tänkt i alla fall.
Bäst i världen på drönare.
Ja, precis. Här kommer svenskarna med sina jävla robotar. Liksom. De har lagt ner allt. Det är det de satsar på. Liksom.
Mm.
Alltså, det hade varit en... nu spekulerar jag bara, men den typen av tänk tror jag hade varit...
Hitta en unik... En unik liten grej.
Ja, för det var för nu vi försöker ju ha ett vanligt konventionellt försvar, men det går ju inte riktigt. Det var ju för några år sedan kritik. Då hade vi, det var något så här löjligt. Vi har 6 stycken mobila artilleripjäser och 4 av dem står i Boden.
Mm.
Det var något så här, vi kanske har fler nu, men det är så här löjligt liksom.
Ja.
Det är såna löjliga små mängder.
Ja.
Det är liksom
bygga upp där.
Fan, ett bandylag kan ju ha lika många kanoner liksom. Ja. Alltså det är så jävla fjuttigt liksom.
Ja. Nej, men det är ganska deprimerande när man läser om.
Ja. Det är också demoraliserande.
Ja, det är demoraliserande.
Bara, fan vad bra. Det här är grymt. Här är liksom, det är våra boys. Det ska vara motiverande och fett liksom.
Ja.
Och det är också viktig propaganda.
Jag har ju talat väldigt mycket om liksom, nonchalansen när jag har snackat om att ha prylar hemma och sådär. Mm. Det är liksom väldigt nonchalant och när man säger liksom så här, ja, men det är liksom, folk börjar svälta efter ett tag, några veckor, om de här transporterna med mat inte fungerar och sådär, så är det liksom, folk rycker på axlarna, eller så var det förr, men nu minskar ju, nu tror jag att man med det Mikael Bydén och de andra ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bolin, alltså jag tror att målet är nog att försöka impränta hos medborgarna att vara inte nonchalant.
Nej.
Att den är faktiskt det är liksom, och att man får börja ta saker som plikt och det här.
Mm. Jag gillar inte det. Det är snack. Det är snickersnack. Men deras ambition kanske var det, men jag menar det är...
Ja, men jag tror att det långsamt kan kanske fungera, eller att folk faktiskt blir mindre eller nonchalanta när det av kommer till de här frågorna.
Av att man säger det då?
Ja, att man bara säger det kan bli krig. Liksom. Ni får fan ni får mentalt börja förbereda er lite på att det kan bli krig.
Men den typen av jag tycker det är lite av en fallacy, för det är ungefär som att ja, men då informerar jag honom om att det här är olagligt, och då vet han om att det är olagligt och därför kommer inte han begå ett brott. Och det är de här eviga informationskampanjerna. Jag ser ju liksom ingen, jag ser inte liksom, det är ingen som kan förklara för mig hur de verkligen skulle fungera psykologiskt, för det är inte det är inte informationen som motiverar folks beteende. Alltså det är liksom,
nej, det är en inkallelseorder som motiverar
folk. Ja, precis. Exakt.
Man måste göra saker på riktigt.
Sätt alla så jävla ungar i någon militär scoutrörelse som jag var i när jag var liten, som var skitrolig med segling och massa grymma grejer.
Mm.
Sätt folks ungar i det. Och de som inte skickar sina ungar på det, de shamear man i samhället.
Mm.
Det fungerar. Skam fungerar.
Mm.
Ja, vi har medborgare som inte bryr sig om vårt land, som inte låter sina barn vara med i de här sakerna.
Mm.
Det fungerar. Skam, där har du en mekanism som motiverar beteende. Det är skam.
Mm. Mm-hmm.
Men där är man är inte där. Man är inte i närheten av det. Det är liksom,
man kanske kan trycka så här små pins med så här svärd som man sätter på lapeller på barnens jackor och sånt.
Ja, så har de det i skolan. Ja. Och så har du inte en sån. Då, ja, är, du
då är du en fitta.
Ja, precis. Varför har inte du det? Ja. Hata dina föräldrar Sverige.
Ja.
Ja. Det,
ja, men jag tycker det är ganska bra idé.
Ja, men det här är på riktigt.
Är det sköld och ett svärd liksom? Eller bara en sköld på? En sköld och så svenska flaggan på.
Ja, då kan jag ha en... vad heter han? Göteborgs kustjägares amfibiebataljonens märke, det är ju Thorleif.
Thorleif?
Ja, jag tror det är en så här påhittad asatro.
Ja, är det någon med vikinga?
Ja, det är en vikinghjälm med horn på. Liksom.
Okay, ja.
Ja, att du kanske hitta på en sån.
Där risken med det här är ju att det blir väldigt desto rassenationalistiskt, va? Så det kan ju tangera det. Men jag tycker ändå att fan en dolk, en rejäl dolk liksom. Så här, på en liten sköld eller något. Så.
Eller att man får en riktig dolk.
Ja, just det. Ja. Det kan man ju få i scouterna.
Ja,
en liten precis. Dolk.
Där tar man ju knivbevis för att använda kniv. Nej, men det är åtminstone
det
riktiga.
Det här gillar ju inte Göran Greider, där att man sitter och säger att man ska militarisera ungdomen.
Nej, för då drar han fel slutsatser. För då drar han slutsatser som har att göra med vart han är i sin ideologi. Och då tror han att det finns något annat. Då tror han att du är den här hemska monopolgubben som vill sälja en bomb. Och är du med? Hans kast, eller vad de är, den typen av Greider-personer, de är ju konspiratoriska liksom. Om att det finns dolda rasister som drar i trådar. Och...
Nu kommer rasister utnyttja det här krigshypen.
Nu
kommer de liksom, och föreslår konstiga saker. Och det är ju inte sant.
Nej, det är inte sant. Och det är... det gör mig nästan gladare när någon är, jag såg ju på den här dokumentären de gjorde om jägarutbildningarna som finns på YouTube, Försvarsmakten. Och man blir ju rätt glad när det är ju någon kille som är med där som är så här, han är ju grek liksom, men han har blivit svensk medborgare eller född där eller någonting, han bryter lite liksom. Där blir man bara, fan vad gött, det är någonting som fungerar med det här liksom. Bara där har vi en tuff jävla grekjävel som ändå känner den lär sig känna den plikten för Sverige. Och kan verka i det på den nivån. Bara, fan vad bra.
Ja, det är ju grymt.
Ja, det behöver inte vara liksom etniskt relaterat som man gärna tänker. Det är liksom inte...
Alla behöver ju inte vara blonda och blåögda som har den här lilla dolken då på sin jacka. Liksom.
Men däremot ser jag gärna att det inte är för mycket så här genderbending. Det är för weird. Kan inte ha militärer, någon ska ha kamouflageklänning och det. Det får vara
någonstans får man dra gränsen.
Nej, det är liksom, och jag då som själv kanske har lagt på mig lite, man kan inte ha för tjocka militärer eller det.
Ja, du är inte välkommen i den här militärdräkt.
Det får inte vara för mycket, nej det ska vara lite ordning och reda och lite trimmat liksom. Det kan jag tycka är rimligt, annars är det också demoraliserande. Liksom.
Ja, då blir det ju en slags skämt. Alla får ett pris. Det går ju inte heller.
Nej, det funkar inte. Ja, men det här blev bra. Ja. Är det någonting du känner att du har missat? Eller
nej, jag tänker att vi har täckt in det mesta här. Det kommer väl fortsätta komma artiklar och... någon debatt har ju egentligen inte... Nej. Det kan man ju inte säga att det är en stor debatt där.
Nej, den första riktiga debatten tror jag vi gjorde här nu.
Ja, det kanske. Ja, precis. Mot Greider.
Mot och... men för Greiders magkänsla kanske?
För... Ja, nej, men som sagt, jag även om jag inte tror att militärerna ronkar och tänker på krig, så finns det ju en aspekt där som är helt sann. Att man blir pulsen... börja gå upp och man tycker saker är spännande.
Ja, det är
men det är ju naturligt och inte, det kanske man inte behöver pissa på, utan det är som det är som du nämner. Som du.
Vem väljer du då mellan Sofokles och Greider?
Sofokles.
Ja, du väljer.
Ja, och Sokrates också. Var
och Sokrates,
ja. Sokrates kunde ju stå
och vakta. Krigshjälte?
Sokrates? Ja. Nej, jo.
Sokrates var en krigshjälte, ja. Vid flera gånger så sägs det att han har... utfört hjältedåd. Liksom. Det var väl kanske då därför de också lät han hållas så länge.
Ja, precis.
Fast han var så jobbig.
Ja.
För att han hade betalat för Aten med blod. Och, jag tror att en incident han var med i, då tror jag att han var med och räddade en general.
Aha.
Att han gav sig in i liksom en väldigt farlig situation för att rädda någon och sådär. Så
han hade täckning för sånt han sa om liv och död och
precis.
Sin filosofi.
Ja. Det tål ju att tänkas på i den här världen man lever.
Han går hem och läser honom.
Ja, men, ja, det kan man göra. Eller kanske slå ihjäl dem på vägen hem och skriva om det.
Ja,
okej då. Ha det gott, André.
Ja, hej.